är lite trött på
jag kände mig lite som startmotorn här i Inter. Lite segstartad. Sitter och gäspar. Både du och jag. Skål!
Motorn, skål! Motorn, startmotorn i introingen, den är lite som våra munnar är idag. Så, det är lite svårt att öppna munnen.
Du är trött för att du var ute på Rish igår. Ja. Och hällde i... Jag vet inte varför jag är trött.
Det var en dry martini och typ fem öl. Och sen en voj hem.
Ja, men det är ändå skapligt.
Ja, jag var uppe 6:30 i morse.
Ja, jag kom hem från kontoret vid typ 9:30 igår. Så det är nog därför jag är trött.
Du jobbar sent.
Jag jobbar sent.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 338.
Jag är så imponerad över att du håller koll på vilken podd i ordningen det är. Det har jag tappat för länge sedan. Jag har aldrig haft koll på det.
Kom du ihåg filmen The Running Man?
Yes, den äkta.
Schwarzenegger.
Ja. Jävla bra film. Det är en uselfilm såklart. Ja,
den gick aldrig speciellt bra.
Nej, men man var ju den där åldern när man tyckte att allt som Arnold gjorde var helt fantastiskt. Ja. Jag tyckte jättemycket om Running Man. Man blandar lätt ihop Running Man med vad heter den?
Total Recall.
Total Recall.
Verkligen. Mm. Men när kom den? 87 typ?
Ingen aning. Det kan nog stämma.
Den handlade i alla fall om att så här, året är 2017. Mm. det är kul. Man ska ju reviva och kolla på gamla science fiction-filmer just så här. Mm. Okej, men det har inte hänt så mycket.
Nej.
Men då hade i alla fall USA blivit en totalitär polisstat. Mm. Det är ju inte jättelångt ifrån.
Nej.
Och sen i The Running Man då har ju tv-underhållningen liksom, det är den som fångar tv-publiken.
Det var det handlade om. Det var någon form av liksom gladiatorspel. Nästan.
Ja, de tog fångar från amerikanska fängelser och så lät man dem då kämpa för sina liv i reality-såpan The Running Man. Och överlevde de så blev de fria. Och okej, men är det alltså så här, vi gör så här. Klipp till 2023. Mm. Wagnergruppen i Ryssland tömmer nu ryska fängelser på de värsta kriminella, typ mördare och livstidsfångar. Mm. Och så placerar de dem längst fram på Ukraina-fronten där de liksom våg efter våg blir nermejade.
Mm.
Det kom ju fram siffror häromdagen att 7 av 10 dör på slagfältet i de här första vågen av offensiver, och det är de här
det
ryska...
Det låter som väldigt omodern krigsföring.
Det är första världskriget. Ja. Alltså det är helt otroligt ryskt. Men just att de har kopierat The Running Man, därför att när ryssarna sen offrar sina fångar...
Men de filmar ju inte och sänder det på TV4.
Nej, det är ju nästintill. Ja. Det kommer ju fram filmer liksom, men när de har liksom offrat sina fångar och livstidsdömda, för det är ju liksom så här, det är som ättestupa, de bara skickar fram dem och så blir de skjutna.
Mm.
Men när de har gjort det liksom i 2 veckor, då har de ju tröttat ut de ukrainska försvarslinjerna.
Deras avtrycka fingret är
helt
kramp.
Slut.
Träningsverk.
Och då skickar ryssarna fram...
Du sitter och skämtar om det här.
Nej, inte vi, utan du.
Ja.
Men då skickar de fram lite mer tränade soldater. Det är så jävla cyniskt.
Men varför börjar du prata om det här?
Jo, därför att det var så intressant att förstå att 70% dör, men 3 av 10 blir frisläppta och hyllade som krigshjältar.
Mm.
Så då får de liksom återvända. Och det är ju folk som har liksom så här, ja, jag har mördat 12 personer innan jag hamnade i fängelse.
Mm.
Eller så, jag är, du vet, det är ju riktiga riksgalningar som sen får så här, redemption på slagfältet, så de råkade överleva den här jävla köttkvarnen och sen får de
den
komma tillbaka till samhället.
Mm.
Det är så jävla fucked up, men det är precis som The Running Man.
Ja, men vad har det här med bilar att göra?
Jo, det är absolut ingenting.
Nej, jag trodde att du skulle ta den här historien.
Jag brukar landa i några bilar.
Du skulle ta en härligare, lite skön. Det här var bara en deppig inledning. Nu vill jag byta ämne.
Ja, gör det.
Förra veckan, kanske för några veckor sedan, så snackade du om Ferrari 308.
Mm, det var väl länge sedan nu.
Ja, jag råkade av en händelse bara ramla över lite ny information om den här magiska bilen som jag inte kände till innan.
Aha.
Och det var att 1979 så sålde Ferrari inte mindre än 2 308 per år.
Aha.
Och 85 så hade det här antalet ökat till 3000 bilar per år. Mm-hmm. Och totalt så sålde Ferrari inte mindre än 6261 308 om man räknar med den här Quattro Valvole modellerna då. Och det här gjorde att Ferrari faktiskt sålde fler 308 än om man slår ihop alla bilar som de hade sålt mellan 47 och 67. Vilket gjorde att... Så 308, det var liksom bilen som gjorde att Ferrari egentligen fick lite stabilitet i ekonomin för en gångs skull. Och sen då kunde utvecklas till det bilmärket som det är idag. Så 308 var jätteviktig för Ferraris intressant. Framtida utveckling.
Var det inte samma sak med Gallardon för Lambo? Att Gallardon blev liksom deras svennebil.
Ja, precis. Ja.
Insteget.
Ja, nu vill jag inte kalla 308 för en svennebil. Men det, lite så var det. För den var ju också lite billigare. Nej, det var bara liksom en kul grej som jag läste. Så jag tänkte, den måste jag berätta för krig.
Jag nämnde ju i avsnitt 334 tror jag, att jag hade köpt en Toyota Land Cruiser.
Ja, just det.
En LC150 Prado från 2012.
Jag är jättenyfiken på den, för du har ju också skaffat ett Overland-garage tillsammans med två andra Overland-galningar. Det kanske det du ska prata om längre fram.
I någon annan podd. Men nu har jag vet inte hur, man lider av total demens. Jag minns inte i förra avsnittet hur mycket jag pratade om. Men nu har jag i alla fall kört den här bilen i 2-3 veckor ish. Och till skillnad från Lexusen så har Land Cruisern bestämt sig för att ge mig en sån intensiv charmoffensiv. Så att nu har jag liksom totalt kapitulerat för den här bilen.
Snyggt.
Den är groteskt analog. Det finns inga parkeringssensorer.
Inte det,
ja, det är det jag ska komma till. Inga kameror, inget lullull. Och jag är ändå svag för lullull. Men den här bilen är som en bildetox. För det finns ingenting som man ens behöver fundera på.
Men förlåt, är inte lullull en sån där grej som man får för sig att man är svag för? Fast egentligen så är man inte så svag för det. När man som nu i ditt fall hamnar i en bil som inte har det där, så känner man att fan vad skönt att slippa allt där.
Ja, eller så är det så att det som vi har kommit fram till, att man är bilpolär.
Ja, just det.
Och så att just nu är det skönt att ha en detox. Och sen så kommer man komma in.
Sen vill du ha en hyper.
Sen vill jag ha en stor skärm.
Fortsätt då.
Men just nu njuter jag så av att liksom inte ha alla de här finesserna överhuvudtaget. Man vill ju gärna ha backkameran när man backar, men nu är jag så här, nu börjar man använda backspeglarna och det funkar ju precis nästan lika bra.
Ja, men det var ingenting man stördes av innan, menar jag. Innan de här jävla backkamerorna kom.
Men det är en Land Cruiser, det är bara en bil som sen råkar kunna ta sig fram överallt. På inköpslistan och önskelistan så står ju nya fronten som är beställd med nya lysen, nya grillen, nya stötfångaren. Häromdagen så beställde jag ett nytt takräcke från Frontrunner. Så att det får en sån här takplattform.
Oj.
Jag har beställt lite såna här vattentäta cases som ska sitta på taket, alltså lådor som ska sitta på taket. Snorken har jag ligger på skrivbordet som ska monteras typ den här veckan. Höjsats har jag beställt 2 tum, och sen så har jag hittat såna här original FN-plåtfälgar. Eller det är inte jag som har hittat.
F1-fälgar tror du det skulle.
Ja, det hade varit helt snyggt. Det är faktiskt Alex som det är mycket hans fel att jag har börjat promenera ner the Land Cruiser rabbit hole.
Alex är ju din estetiska storebror. Eller Overland...
Ja, det ligger någonting i det. Men för vi har ju samma syn.
Du vill vara som Alex.
Ja, men vi har ju samma syn på vad som gör en bil snygg.
Ja, dock inte samma plånbok att lägga på bilen som han har gjort.
Nej, jag kör ju budget.
Han kanske bara fyra såna här risögar som du har för sin.
Men jag plöjer ner desto mer i ramen,
ja,
det är sant. Tyvärr.
Ja, den blir... Men du, fråga bara.
Men FN-plåtfälgar.
Ja,
det är ju bland det snyggaste som finns på att sätta på. Nej, men det är bara en plåtfälg.
Ja, ja.
Det är bara en vanlig plåtfälg. Den fulaste tänkbara tillbörs- eller så här reservhjulsfälgen man kan tänka sig.
Ja.
Så att när Alex ringde till Toyota, för han nu blir ju också engagerad i det här, då hade de varit liksom sådär, fast det är ingen som köper de här fälgarna.
Nej.
Varför ska du ha de här fälgarna? Jo, därför att det är de tuffaste fälgarna på marknaden. För sen kan man ju köpa såna här KMC eller såna dyra som är också tuffa fina som kostar 5000 styck. Men en sån här kostar liksom 1500.
Ja, härligt. Och så kränger du på en lite trevligare däck på dem.
Ja, en BF Goodrich.
Ja, just det.
Det har sportur.
Men ur ett overland perspektiv, är det inte jätteskönt att ha en diesel utan knappt en dator i bilen? Alltså om man ska ge sig ut i rabatten. Är det något, det första som går sönder, det är ju alla de här jävla digitala skitgrejerna som man inte behöver.
Ja.
Bort med det bara.
Men det är någonting som är så sjukt med Land Cruiser. Jag har försökt sätta fingret på det här, och jag minns att vi för ett par år sedan pratade om Toyota och Toyotas kvalitet. Kommer vi pratade om den här stora, deras Toyotas Hummer
Megacruisen.
Megacruisen heter den, just det. Men jag vet inte om jag har liksom satt spot on vad det är med Land Cruiser än, men Land Cruiser har någonting som jag alltid letar efter i alla bilar, och det är att Land Cruiser, den har en personlighet. Det är som att jag sitter i en individ som har ett eget sinne. Och sen är det här, och det här är ju så jävligt uttjatat, men det är någonting med kvaliteten. För att sätter man sig i en Ram, det är ju sjukt bra kvalitet. Alltså man litar på bilen liksom. Men i en brittisk bil, så då är, man är ju lite skärrad på varenda knapp du ska trycka på. Men just, det är ju det att man skämtar ju om att fyrhjulsdrivna Toyotas, och speciellt då Land Cruiser, att de aldrig går sönder. Men man känner verkligen det. Alltså det är någonting med feelingen i allting. När man kör över ojämnheter så är det någonting som är osofistikerat men solitt. Liksom. Det känns som att det är inget här som kommer lossna. Även om det skramlar. Liksom så här.
Going Japanese, I think I'm going Japanese. Ja. I think I'm Japanese. Ja.
Men faktum är att jag sprang över en rapport där de listade de 10 bilarna i världen som lever längst. Mm. Alltså de mest hållbara fordon. Alltså det var så här, procentuellt vilka bilar som det rullar flest av fortfarande efter att de har passerat 200 000 miles.
Alltså
intressant. Typ 30 000 mil. Och det är en 10-topplista. Ska jag läsa den här 10-topplistan? Alltså, så här, de här bilarna finns det flest kvar av.
Är många franska bilar på den här listan? Italienska?
Den franska och italienska lyser med sin frånvaro. Men det är en intressant lista. På plats nummer 10 så är det GMC Yukon XL. Och det är ju en sån här stor amerikansk familjebil. Alltså det finns ju det är ju en soccer mom-bil.
Ja, just det. Också, de körs också väldigt snällt, tänker jag.
Körs snällt och körs långt och
alldeles,
och länge.
Och alldeles överdimensionerade, för de är egentligen byggda för mycket tuffare saker än att åka, hämta och lämna på fotbollsträningen.
Verkligen så. Plats 9, Toyota Tundra.
Såklart.
Deras pickis alltså. Plats 8, Toyota Highlander. Deras lilla mindre.
Två riktigt bra namn också, modellnamn, känner jag här.
Verkligen. Highlander skulle nästan ha en ännu ballare kaross om man ska hårdra den. Och Tundra är också jättebra namn. Plats 7, Chevrolet Tahoe. Alltså det är samma som Yukon XL. Eller det är ju inte. Det är samma som en Yukon. Plats 6, Toyota Avalon. Avalon är ju deras personbil.
Inte så bra namn. Avalon.
Plats 5, Toyota 4Runner.
Ja.
Också ett bra namn. Plats 4, Ford Expedition. Det vill säga det är samma lika som Tahoe och Yukon.
Men det är också så här, allting är så överdimensionerat. Så det går ju inte sönder liksom.
Plats 3, Chevrolet Suburban.
Jaha, ja. Det är liksom bara Jenk och Japan. Jag trodde inte att det skulle vara så mycket.
Plats 2, Toyota Sequoia. Det är stora SUV. Och plats 1, och då pratar vi överlägsen etta. Alltså den ligger nästan 10% högre än alla andra Toyota Land Cruiser.
Ja, du ser.
Så att 6 av 10 bilar är Toyotor. Och sen är det lite kul att Yukon, Suburban och Tahoe.
Heter det Toyotor?
Toyotor.
Ja.
Toyota.
Men du är ju Toyota-expert, så jag säger inte in.
Ja, det vet fan. Men sen att liksom Yukon, Suburban, Tahoe, det är kul att alla de ligger så högt, och även Expedition.
Ja.
Men att Toyota dominerar så här pass mycket, det är ändå en överraskning.
Var det en överraskning?
Jag menar att 6 av 10 bilar.
Ja, nej, de är ju, så är det, de är ju bäst. Ja. Det blir fan en Toyota för mig nästa gång. Du, den 24 februari. Det är ett viktigt datum för alla som lyssnar på
podden.
Jag tycker att lägg det här 24 februari, lägg det på minnet. För då kommer nämligen säsong 5 av Netflix underbara dokumentärserie Drive to Survive. Jag tycker ju att den här serien är så bra att den gör att man liksom inte vill kolla på själva F1-säsongen För då går ju liksom mycket av spänningen förlorad när man sen då ska titta på själva serien eftersom den släpps efter säsongen är slut. Jag undrar om det här kan vara ett problem för F1, alltså att effekten blev lite omvänd, för jag har förstått att F1 har ju fått ett jävla uppsving sen serien drog igång då.
Ja, men du vet folk sådär, nu på söndag är det nytt lopp, men jag vill ju se bakom.
Ja, men precis. I USA så har ju F1 blivit jättepopulärt helt plötsligt. Och det är nästan helt tack vare den här serien. Då. Men frågan är som sagt, hur många följer själva säsongen? Och hur många gör som jag? Att man liksom struntar i säsongen och väntar tills liksom hela...
Ja, för det blir det inte en sport längre. Utan nu är det bara underhållning som The Running Man.
The Running Man, ja men precis. Ja, who knows. Men kom ihåg datumet i alla fall. Det är snart 24 februari.
Det är otroligt. Det är samma, måste jag kolla. Det är ju var det 11 februari. Ska jag snabbt öppna upp den här. Vet du vad jag ska göra den 11 februari precis?
Nej.
Det är snart. Jag ska gå på Monster Jam.
Monster Jam
Friends Arena med ungarna.
Med ungarna, vad kul.
Hur många år sedan var du och jag på Monster Jam?
Ja, det var många år sedan. Jag fick fram att vi var på Monster Jam i Göteborg, men det kanske är helt
fel. Nej. Du och jag var på Monster Jam i Göteborg.
Varför var vi det?
Jag tror vi...
Hade du fått det?
Jag...
Vill inte ha åkt ner till Göteborg bara för att gå på Monster Jam, menar jag?
Nej.
Var det när du jobbade på GM?
Jag blandade lite ihop det med när vi var på Summerburst, du och jag, för att vi jobbade där. Eller filmade för Summerburst. Men jag tror att det var när jag var på Chevrolet så var vi tvungna att åka ner på Monster Jam av något skäl, och då tog jag med dig.
Just det.
Kan det ha varit någon sån grej?
Ja, jag har varit på Monster Jam 2 gånger. En gång i Stockholm med Felix när han var liten, och Felix kompis som spydde, kommer jag ihåg. Skitdrygt. Åt för mycket godis. Det var avgaserna som gjorde att det kukade. Men skit i det. Var skulle du komma någonstans med Monster Jam?
Inte alls. Nej? Det är ett sånt avsnitt. Mm. Det är bara lösa fragment.
Vet du vad som var coolt att bygga? För de är liksom, det som man gillar med Monster Jam, det är att bilarna är ju som seriefigurer nästan. Alltså, de har ju otroligt mycket karaktär.
Jag störde mig från början på att det skulle se ut som en hund med svans och öron. Nu tycker jag det är kul.
Ja. Just de där djurgrejerna kan jag fortfarande tycka att de tar lite långt. Men jag menar som Gravedigger, det är så otroligt mycket karaktär. Vore det inte coolt att göra en liksom bygga en riktig overland monster truck som är liksom, nej, jag vet inte. Du, nu har jag en kul grej.
Berätta.
Ja, men i vår serie Ponkan och Krik drömmer sig tillbaka till 80-talet. Tänkte jag att vi idag istället för att tråka ut våra lyssnare med ännu mer gubbigt 80-tals nostalgisnack och drömma oss tillbaka till liksom våra tidiga ungdomsår, så ska vi istället ta oss av 90-talet, som ju du och jag så ofta gör ner här i podden, men som naturligtvis med stormsteg för varje år som går får ett vackrare och mer nostalgiskt skimmer över sig.
Shit, vad kul.
Jag tror nämligen att det är så att du och jag, vi har liksom bara fått för oss att 90-talet var jättefult och tråkigt. För precis som vi lite kunde ana förra veckan när du berättade om när du var i USA och köpte din Caprice, så har vi ju en jävla massa härliga bilminnen från just 90-talet, även om det här var precis i början på 2000-talet. Men det här, vi har ju det, och det beror ju på att vi fyllde ju faktiskt körkort det året då 90-talet tog sin början, alltså 1990. Så jag undrar liksom, jag tror nog att vi har fler sköna bilanekdoter än vad vi egentligen tror. Och därför så har jag idag...
Vad spännande, du utmanar våra fördomar.
Ja, och du kommer vara en stor del i det här. För idag så har jag plockat ut 16 riktigt underbara bilar från just 90-talet. Och idag så ska du och jag gå igenom de här och se om vi har några härliga minnen till dem. Och sen så ska vi utse den av de här 90-talarna som har högst nostalgiskt värde. Alltså inte pengavärde, utan bilen som väcker varmast känslor från 90-talet. Och för att det här ska bli extra svårt då, så måste vi för en gångs skull vara överens.
Men det kommer vi nog vara.
Ja, vi får se.
Men du, så du kommer säga en bil och ett bilmärke. Och så ska vi koppla ett minne till
det. Det blir som så här blir det. Som vanligt så blir det liksom att bilarna då tävlar två mot två, alltså en mot en.
Okay.
Och sen så ska vi välja ut den.
Den som har bäst bäst minnen till.
Ja, den som väcker mest känslor. Det går vidare.
Ofta när vi kommer på såna här segment, man begriper verkligen ingenting. Det
brukar
lösas ändå.
När vi väl kommer igång. Och det här kanske, vi kanske inte har några minnen till de här bilarna, för det är drömbilar, de allra flesta av dem här, och det är liksom, vi kanske inte kände eller någon som ägde den här typen av bilar då, men jag tror att de kommer väcka olika minnen ändå. Vi får se. Nu vet jag att vi kommer vara oense om vissa bilar. Och därför har jag bestämt att både du och jag får varsitt veto. Som man kan kasta in. Om man verkligen vill att en specifik bil ska gå vidare.
Men man har bara... Redan nu känner jag hur krångligt det här är.
Nej, men det är inte alls krångligt. Men du har bara ett veto. Så att det gäller, så när du har gjort av med det, då har du inget mer veto. Så det gäller ju att använda det här. Använd ditt veto väl. Är du med då? Först ut har vi då två bilar som redan på 90-talet var bittra fiender och som delade upp människor i två läger. Nästan lite som Apple och Mac. Antingen gillade man liksom den ena eller så var man liksom en trogen fan av den andra. Och det är då Mitsubishi Lancer GSR Evolution som kom 93. Och den tävlar då naturligtvis mot sin bittra fiende Subaru Impreza VRX STI som kom 95. Vilket av de här lägren tillhörde du till att börja med?
Alltså, Subaru-lägret.
Ja, men det gjorde jag med. Ja, och, det gör ju att
och det är egentligen märkligt varför... Det var ju någonting med Subaru och det här färgschemat i blått med de här gula swooshorna på som var starkare än den rödvita Mitsubishi Evolution.
Ja, det var väl det att man upplevde Subaru kanske... De hade liksom, den hade ännu mer rally, rent rally-DNA än de här Mitsubishi-bilarna. Men visst var det så att det var liksom, antingen var man...
Verkligen, det var antingen eller. Men det är lustigt.
Det var något med ljudet i Subaru också, deras motor.
Tittar man på dem idag så kan man ju tycka att Mitsubishi känns lite hårdare på något sätt. Men ja, med en 18-årings ögon så det var någonting med Subarun och VRC som liksom funkade bättre.
Ja, och det var väl det liksom, och du säger idag man skulle se två av de här, då kanske man mer skulle gå igång på Mitsubishi. Men det är ju också för att det fanns ju många fler Subarus än Mitsubishi.
Så kan det vara.
Ja. Men det var en härlig bil, va? Jag tyckte det var så mysigt förra veckan när du tog oss tillbaks till slutet på 90, början på 2000-talet där, när du var i New York, och jag pratade även om 205, och jag kände att där vill jag befinna mig även den här veckan. Rent känslomässigt.
Ja, underbart.
Okay.
Det var ett väldigt behagligt avsnitt förra veckan.
Ja, men visst var det. Ja, jag hoppas att det kan bli det den här veckan.
Och nu sitter vi i en annan studio som är lite större.
Vår favoritstudio.
Ja, med mycket skönare fåtöljer också.
Ja, helt ryamatta på golvet.
Ja. Alla dessa stickspår.
Ja, men okej, nästa bil då. Eller nästa två bilar. Det här, den första bilen, det är en bil som på något sätt hamnar i samma kategori som Impresan och Mitsubishi. För det är, nu snackar vi alltså Ford Escort RS Cosworth från 1992. Såklart hade man kunnat tänka att jag borde haft med Sierra, men den kom ju redan 87, och eftersom vi nu skulle prata 90-talsbilar så får det då istället bli Escorten med den här jättevingen där bak. Härlig bil, eller inte?
Jag älskade Sierran. Jag tyckte Cosworthen blev en dålig kompromiss.
Du menar Escorten?
Escorten blev en dålig kompromiss. För mig var den aldrig 100.
Var det liksom tänkte du på den mer som en sneak Sierra? Att alla som hade Cosworthen ville ha...
Den blev lite för skör.
Men man älskade ju dock den stora vingen där bak som de delade, de här två bilarna. Kanske bland det roligaste.
Var det inte så att Sierran, nu kan minnet svika mig, men hade inte Sierran den här stora dubbelvingen?
Jo, men det hade Escorten också.
Men hade inte Escorten en trippelving?
Kanske den hade.
Var det inte det den hade?
Googla, kolla. Det här måste vi ta reda på.
Escort Cosworth. Jag skriver
92.
Wing.
Ja, skitsamma. RSA.
Här, kolla. Det är en trippel.
Trippelving. Så ska det se ut.
Det var för sig 95. Jag vet inte när de där kom.
92 kom de.
Ja, den hade ju dubbelvinge också. Men den kom i en version med trippelvinge.
Ja, just det. Den har jag nog aldrig sett live, tror jag, kanske.
Men när du tittar på den här, så... Den, ja, så här, ja, den är ball, men den är inte alls lika ball som motsvarande Sierra.
Nej, det håller jag med om. Nej. Och det hade ju varit Sierra om det inte hade varit så att jag hade bestämt mig för att det skulle vara 90-talsbilar just idag. Ja. Okej, men vi får se om den går vidare, trots att du inte är så förtjust i den. Då, för den ska då tävla mot en annan Ford.
Spännande.
Va, tänker du?
Ja, va, tänker jag.
Ja. Men en Ford som var vanligare på andra sidan Atlanten, nämligen Mustang Foxbodyn från 90.
Ja.
Den kom väl... Ja, precis.
Ja.
Har du någon minnen kring Foxbodyn? Den gillade ju inte jag då. Eller liksom, det var ju ganska ovanlig bil i Sverige då. Den har ju kommit att tycka om långt, långt senare.
Alltså, man har ju liksom, tror jag, de mest elaborate minnen man har kring den, det var ju den röda med alltså, som var lackad grå under till.
Var det inte guld eller var den grå? Den kanske
guld
var grå.
Eller grå.
Ja, just det. Ja, grå var den nog.
Och sen att den hade ett himla kjolpaket.
Ja.
Alltså, den var ju väldigt plastig.
Mm.
Men är det verkligen den som räknas som Foxbody? Inte det den årsmodellen innan 80-talen? Jag är lite för trött idag för att vara...
Jag är också lite för trött.
Spot on på Mustang-historien.
Ja, skitsamma. Vilken av de här två bilarna
är? Förstår du? Den här är väl Foxbody som är den kantiga. Men 90-talen som är den... Ja, den här...
Ja,
det räknas väl inte.
Nej, det kanske inte är, men det är den här 90-talen jag tänker på.
Ja. Ja. Nej. Vet du, när man tittar på den så här så är den ju egentligen ganska ruggig.
Ja, den är inte så rolig. Och vi har ju faktiskt inte så mycket minnen kring den heller. Så trots att vi kanske inte gillar Escorten så mycket, så tycker jag faktiskt att den får gå vidare. För vi ska inte prata om vilken bil som är bäst, utan vilken vi har mest minnen och känslor kring.
Ja, ja. Samtidigt.
Men du har inga minnen till den där?
Jo, det har jag.
Ja,
men de sitter jävligt långt inne.
Ja, men det är ingen du kommer använda ditt veto till.
Nej,
i alla fall.
Nej, vi skickar vidare Escorten.
Ja, vi gör faktiskt det, för den får åka och glida lite på Sierrans... Ja. Nästa då, nu blir det två supersportbilar här, om vi ens kan kalla dem det, för det här är extrema bilar.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg Mercas CLK GTR från 98?
CLK GTR?
Ja, kommer du ihåg den?
Just CLK GTR, ja, den...
Pojkrumsmonstret.
Ja, den letade sig aldrig in i mitt pojkrum.
Nej.
Men det är ju ett riktigt monster.
Ja, riktigt monster. Och det kanske mest brutala,
ja, det var ju
som
så nära,
Mercedes har gjort.
Det var ju så nära en Le Mans-bil man kunde överhuvudtaget komma.
Ja, och den är ju rå på ett sätt som Mercedes-Benz inte vanligtvis är. För den är ju riktigt sådär...
Ja, men det de har ska man ta ner deras arbete, så har de ju tagit en Le Mans-bil och så har de satt på Mercedes E-klass baklysen och Mercedes E-klass framlysen.
Ja, det är ju en briljant idé.
Ja.
För så skulle jag vilja att de gjorde oftare. Satt en Le Mans-bilar på gatan bara.
Med lite trötta lampor på dem.
Ja, okej. Den då tävlar mot en till värsting.
Aha.
Och det är Ferraris F50.
Oh.
Inte F40, nej, utan F50 kom ju där 95.
Oh, så jävla ful.
Jag vet! Den kan inte alls leva upp till sin stora syster F40.
Nej, F40 var ju så bäst på alla sätt och är fortfarande. Men,
så båda de här bilarna...
Men det sjuka med att F50, det var ju på något sätt en föregångare till Enzon. Men F50, det som också var med F50, det är ju en bil som är brutalt mycket snyggare i verkligheten än... så att säga, på bild.
Men
för att ser man en sån här lite mer Evolution F50 som är lite mer race-preppad, då blir den ju...
Alltså
det är inte, då är det ju inte en ful bil.
Nej.
Men, det är
men
någonting...
tyckte du den var ful när den kom då? 95
jag gillade
också?
Den
nej,
inte alls.
Nej, det var... Och det är väl det här som...
Men kolla, det är ofta tyckte jag det var bakvingen som ställde till det, men sätter man på en sån här liksom racevinge på den bak, det här ser ut som en kön liksom.
Men nu handlar det inte om vilken bil som är snyggast.
Nej.
Återigen, måste jag påminna dig om hela tiden. Men det är, vilken av de här, jag har egentligen inga så här, jag var inte superförtjust i någon av de här bilarna.
Nej.
Men de är ändå så typiska för 90-talet, så jag tänkte att de behöver vara med på listan.
Ja.
För de är ikoner ändå för många. Är det ändå Ferrarin? Eller är det...
Jag tror att det är Ferrarin.
Jag tror faktiskt också att det är Ferrarin. För Mercan var... Mercan kändes aldrig som en bil som gick på gatan överhuvudtaget. Det kändes som det rullade fyra sådana i Monaco. That's it liksom.
F50 var också en bil man pratade om i skolan. Men den liksom tog aldrig riktigt fäste.
Nej.
Men Mercan, den liksom bara passerade som nästan som en koncept liksom.
Ja, men lite så, precis. Okej, nästa två då. Lamborghinis motsvarighet Diablon som kom 1990. Tävlar då mot Dodge Vipen som kom året efter, 91. Jag måste säga att Diablon, jag tycker den har åldrats som ett fint vin. Du kommer inte hålla med mig kanske. Jag tycker att det här är kanske en av de snyggaste Lambosen som har byggt efter Countachen och Muran, om du frågar mig. Jag älskar Diablon. Jag tycker den är en otroligt bra 90-tals efterträdare till Countachen faktiskt. Och, men å andra sidan så älskar jag även Vipen. Så i min värld, så, ja, jag vet inte.
Alltså, jag...
Du hatar väl Diablon?
Nej, jag tycker Diablon är fruktansvärt.
Ja, jag tycker den är underbar, ja.
Men jag gillar inte Murcielagon heller.
Nej.
Men du har ju en poäng i att Diablon åldras åt rätt håll.
Eller hur?
För när man tittar på den
idag,
nu...
så bara, helvete.
Ja. Är du...
Lite nya glasögon, va?
Ja, nu sitter jag med glasögonen på.
Det är det här som är lite intressant med just 90-talet, att åren går ju, och tittar man på en Diablo idag så bara, fan vad frän den är.
Ja.
Fast för några år sedan.
Men
så
också
bara,
vilken film var det när, vad heter hon nu då? Alltså det var ju Leonardo DiCaprio och hon, fan heter hon som vi gillar så himla mycket.
Robin Morgan.
Ja, precis. När de kör en vit Testarossa.
Aha,
Och då blir det ju tidsdokument där den vita Testarossan som man har sett i Miami Vice så många gånger, som man aldrig riktigt har gillat. Men med Margie Robin i den så bra. Det var så snyggt så att man fick panik.
Ja, hon gör ju de flesta bilder snygga. Hon skulle kunna hoppa in i liksom en...
Men tänk dig en bra 90-tal, eller en bra nutida film som utspelar sig på 90-talet där hjälten skulle komma en Diablo.
Ja, men kom inte att propå den. Har inte han en Diablo i Wolf of Wall Street när han har varit och knarkas jävligt, när han krälar här?
Men det är väl en Countach?
Är det en Countach? Jag kommer inte ihåg. Jag fick fram att det var en Diablo.
Nej, jag tror det var en Countach.
Ja.
Men... det är, ja, men det, alltså, man ska ju sätta på sig minnenas headset på något sätt det här, och jag tror att Vipen gjorde ju ett mycket längre intryck än vad Diablon gjorde.
Jag skulle vilja säga att Vipen är ju på något sätt jänkarnas Countach.
Ja.
Eftersom den var ju så unik när den kom. Så att, trots att jag älskar Diablon så är jag nog benägen att hålla med dig. Vipen får gå vidare.
Ja, för det som också är med Vipen, det är att den åldrades väldigt bra. Därför att när den kom, då var den så ikonisk. Men sen med väldigt små medel så gjorde de den lite kantigare och lite hårdare och den, liksom, så här, den har ju levt väldigt länge.
Ja, sen tycker jag inte att den har utvecklats speciellt bra, för att efter ett tag så blev den väl, den var så jävla speciell när den kom, men efter ett tag så såg den bara ut som nästan som en Corvette liksom.
Ja, men den gjorde väl en, det var ju precis, det var den typen av resa som Vipen gjorde.
Ja.
Den kom dit som en supersportbil med en av de första bilarna i världen med en stor V10 lastbilsmotor och sen så var den så otroligt brutal, och sen så blev den liksom svenifierad
för varje år som gick,
korvettifierad för varje år, men den finns ju i de här liksom värstingversionerna fortfarande.
Men 91 då var den ball.
Ja.
Härligt.
Det enda som jag aldrig har gillat med den är ju de här treekrade fälgarna.
Ja, men det var tidstypiskt.
Ja, det var tidstypiskt.
Så det får vi leva med.
Nej, jag skulle säga att Vipen går vidare.
Så tycker jag också. Nästa då. Ferrari 550 Maranello som kom 96. Det är ju i min värld, det är liksom gentlemanna Ferrarin. Den första, liksom, om James Bond skulle köra en Ferrari så är det ju definitivt 550 Maranello. Och den är ju också en sån här bil som bara blir snyggare och snyggare. Jag.
Speciellt bakifrån.
Exakt. Den får då tävla mot en riktig riktig 90-talsikon. Aha. BMWs 850 CSI som kom 92.
Jag har något svagt minne av att Bosse Rönnbäck köpte en 550 Maranello på Odenplans specialbiluthyrning. Ja. Jag kan ha fel.
Men... Jo, men det är också för mig. Jag såg någon av hans liksom, någon tandlös kärring som jobbade där, som körde runt i den där.
Ja, visst var det så.
Ja, jag för mig det.
Ja, det. Jag tror där delar vi minne. Mm. Och det är liksom, det dödade den här bilen.
Jo, och BMWn, alltså 850, den var ju också väldigt speciell när den kom.
Ja.
Visst var det så.
Men BMW 850,
den skulle man ha idag, va?
Den har gått igenom glömskans allé.
Mm.
Och sen har den kommit ut nu på andra sidan den här skogen av liksom så här bilar vi hatar. Och nu har den kommit ut i solskenet igen. Mm. För jävlar vad bra formen är på,
ja,
på
och
en 850.
Ja, den är ju inte dyr än.
Nej, den kostar ju 60 000 spänn för en V12 BMW 850.
Ja, det kan vara ett framtida tips.
Ja.
Men det var inte det vi skulle snacka om idag. Men den går vidare.
Ja, så man kanske har mer minnen kring 550 Maranello, men BMW måste ju gå vidare.
Ja, den har lite CSI 3.0 över sig.
Och kolla de här lite svulstiga skärmarna.
Mm. Ja, den är jättefin.
Jag gillar den jättemycket.
Ja, bravo.
Köpa en sån här.
Ja, det tycker jag. Det är egentligen när man har fyllt 50 är perfekt att åka runt en sån. Nästa två då.
Uh-huh.
Jaguar XJ 220. Den får du googla. För det tror jag, Jaguaren, det är en vit fläck på din karta. Uh-huh. Eller
hur?
Jag vet
det. Alltid
när jag säger, du bara, vad är det? Det gillar jag.
XJ
220. XJ
220. Ja, den här jäveln.
Ja,
ja, den är, spelar ju i samma liga som
Mersan. Ja,
som Mersan, ja.
Ja, super Le Mans.
Ja. Och också superful.
Superful.
Ja, som en brugg. Ja. Men platt valhaj med stor mun som bakom kring. Den här har ju också det här 90-talsutseendet där alla linjer ska vara lite sådär äggformade.
Ja, men man ska ta fasta på vad den väckte för känslor när man såg den första gången då. Man kanske inte tyckte att den var snygg, men man insåg ju som ung, gammal tonåring, höll jag på att säga, att det här var ju något spektakulärt. Det var ju liksom första gången som bilmärkena började göra så här, släppa så sjukt brutala bilar från gatan. Liksom.
Men problemet med Jaggan, som inte Mersan drabbades mycket av, men det fanns ju också en design feature på 90-talet, så här ska man rita bilar under den här eran, och det var ju överhängen, för just Jaggan hade för långa överhäng både fram och bak.
Ja. Och vet du vad den också hade?
Nej.
För det jag trodde du skulle
säga. Vilket gör att den känns så jävla tung.
Ja, och det värsta, det man inte gillar med 90-talet, det är att den är så otroligt rund. Liksom, Mersan var ju kantig fortfarande. Den här var bara så här, såg lite smält ut att den hade stått i solen. För den tävlar ju då mot Porsches 911 GT2 som kom 95. Så det är ganska enkelt här, kan vi säga. Porschen får gå vidare.
Ja.
Behöver vi prata om Porschen? Har du någon minnen kring just GT2-an? Här skulle Jakob vara med. Det var väl liksom, det är väl förmodligen det fränaste han kunde tänka sig.
Ja, det sjuka. Ja, nej, alltså, vad ska vi sätta på årsmodell på en GT2? Typ
den kom ju 95. Så att det är den jag tänker att vi pratar om.
Ja, det är ju liksom när de fortfarande var väldigt snygga.
Ja, den har liksom en fot kvar i 80-talet, en fot i framtiden på något sätt.
Så att den fick lite sluttande lysen, fast det är fortfarande den klassiska karossen.
Ja.
Skulle man, kisar man bara. Så, Nej, det, jag gillar den jättemycket.
Ja, och så att det här brutala GT2 liksom.
Och det man också vet det är att i och med att man gillar den verkligen gamla klassiska 911 och så länge man inte, jag menar när man tittar på den här och inte avskyr den utan man tittar på den och tänker att den här är faktiskt snygg. Den är inte lika snygg som den lite äldre 911, speciellt med den här sluttande baklysen och sluttande framlysen. Så här, man vill ha lite kantigare, men man känner också att om 3 år då kommer det här vara the shit.
Det är jiznet. Okej, nu ska vi prata om någonting som vi båda brinner varmt för. Nej, vi ska snacka pickisar. GMC's Cyclone måste ju vara med. Kom ju 91. Och det här kommer bli väldigt enkelt, för såklart den andra är ju då Silverado, alltså 454 Chevas SS.
455 SS va? Eller,
vad säger du då?
454?
454?
454 SS.
SS heter det väl, va? Ja.
Exakt.
Och här är det ju i min värld inget snack överhuvudtaget, för även om Cyclonen är ball, alltså jag hade ju en klasskompis farsa, hade ju en sån här. Och de kom bara i svart här för mig.
Ja.
Och som sagt, vi hade tagit körkort det året.
Ja.
Och
ja, än så länge har vi inte pratat så mycket minnen.
Nej, jag vet. Det blev som det blev. Men
Cyclone var 91-93 va? Men det går ju inte att jämföra med 454.
Nej.
SS.
Min klasskompis, hon kom från USA. Hon heter Mandy Nelson.
Oh,
och hennes låtsaspappa...
Jävla amerikansk.
Ja, hennes låtsaspappa då, det var han som ägde korvfabriken i Falun. Alltså de som gjorde falukorven, Melkers. Så han hade ju flis och var riktigt USA-torsk. Så han hade ju då träffat en amerikansk kvinna, Mandys morsa då. De odlade för övrigt weed ute på altanen, vilket ju var liksom, och så hade de Kool-Aid och vi hängde jättemycket där liksom. För det var ju ett amerikanskt hem då.
Gud vad härligt.
Ja, och Mandy, hon var kär i Rönn.
I Rönn?
Ja, men Mandy var ju... Ja, de hade också en amerikansk mathållning där hemma. Så att hon var ju...
Lagran.
Ja, om för att vara snäll kan man kalla henne lagran. Men det gjorde ju att hon gjorde liksom allt som Rönn sa åt henne. Så att vi fick ju då låna den här 454. Men vi hade nytt körkort. Ja, vi hade tagit körkort det året.
Du och Rönn var ute och körde en 454.
Ut och brände med den här jäveln. Och kom till liksom rondellen inne i stan. Och så, den som går upp, liksom, man ska mot Borlänge, så är det en brant backe upp där. Och Rönn bara, in i kurvan. Och så upp för backen så höll han fullt. Och som jag minns det, när vi höll fullt upp för den här branta, långa backen. Då såg vi liksom soppamätaren, hur den så här... ungefär att man såg att den rörde sig bakåt. Jag vet inte om jag har drömt det, men
det tror jag på, därför att jag hade en höjd blazer en gång, och när jag körde upp för Sankt Eriksgatsbacken från Norrmälla strand upp mot Fridhemsplan, klev jag på fullt i den backen, då såg jag hur tankmätaren bara så här,
det drog inte som varvräknaren, men en
kvartstank försvann i den där uppförsbacken.
Nej, 454 går ju vidare såklart.
Ja, alltså det här är verkligen en bil. Ja. Och också att alla var svarta, men också med den här vinröda 90-talsinredningen som några år senare skulle bli så där rund och ganska snygg. Men här var den liksom så här hårdplastig och kantig och skevast och genom tiderna fulaste ratt.
Ja, just det. Eller? 54, börjar den bli snygg igen?
Nej, inte än. Det kan komma. Ja. Men det var ju också någonting med känslan i växelspaken på de här årsmodellerna med den här rattväxeln. Det här plastiga ljudet när man släpper fjädern tillbaka. Alltså det var exakt samma känsla i 454 SS-växelspaken som det var i Caprice-växelspaken.
Och så den här plasten som var i den här maroonröda färgen på den här plasten. Kommer du ihåg att det fanns klubbor som hade exakt den färgen? Stora, äckliga klubbor. Fyrkantiga, platta, stora klubbor.
Ja, som var lite avlånga kanter.
Ja, de fanns också i massa roliga, härliga färger som var goda, men sen så fanns de i den här vinröda, äckliga färgen och äckliga smaken också.
Jag har något minne, här kan jag ha fel, av att i 454-an den hade ju lite mera påkostat stereo. Hade inte den en separat equalizer?
Det kommer inte jag ihåg, vilket är konstigt, för att det här
det är men... den du borde ha pillat på.
Ja, precis. Jag tror att vi var för uppspelta. Fan vad nyttigt att ha en equalizer i bilen. Det var ju jävligt fränt.
Alltså hittills starkaste kandidaten hittills är ju 454.
Jag
älskar
den. Men det är också kanske att man har personliga minnen till den. Okej, de två sista.
Var det
då?
Inte det som hela segmentet
jo,
skulle bygga
absolut,
på?
Jo, absolut. Det kan vara mycket väl den som vinner. Två bilar som också på något sätt kanske är lite konkurrenter med varann. Det är Hondas NSX. Den kommer du ihåg, va?
Helvete vad bra den åldras.
Jag vet. Du får nästan klicka upp en bild så att vi får färska upp minnet här. För den är ju jävligt fin. Men den tävlar ju då. Skulle du kunna gissa vilken den tävlar mot? Jag säger det. Nissans 300 ZX. Inte lika brutal såklart, men det var ju liksom ändå lite...
Z300 Nissan där, den har för mig också, den har lidit av det där Jaguar-syndromet, att den har varit liksom lite för rund och mjuk i formen, medan NSX-en den är så...
Ja, det går inte att sätta de bilarna emot varandra egentligen, för att Hondan är ju mycket, mycket mycket mer spektakulär.
Ja, och jag bodde på Chapmansgatan 3 vid den här tidpunkten när den här släpptes. Och då fanns det en Honda-dealer nere på Normala strand. Och i deras showroom, det inglasade showroomet på Normala strand, då hade de under en ganska kort period en röd NSX. Och så minns jag att det var en sån här backdrop bakom den, eller en roll-up var det nog. Och på den här roll-upen så var det en Formel 1-bil och så stod det liksom Honda med form, eller NSX kanske det stod, med Formel 1-teknik. Och jag var inne så många gånger och tittade på den här bilen. Och det var ju liksom, det var det fränaste som fanns.
Ja.
Och tittar man på hur designen, om man jämför med vad som har hänt med Honda på senare år, när det inte har blivit någonting.
Nej.
Den här designen är otroligt bra.
Nej, jag håller med dig. Den har åldrats otroligt fint. Den är väldigt, väldigt ball.
Och det är också att den var ju så smäcker. Alltså, de tidiga Jaguar, 80-90-tals Jaguar, hade ju väldigt litet höjden på framskärmen kontra hjulhuset var ju, alltså det kändes som att här finns det ingen fjädringsväg, tänkte man.
Nej,
medan liksom på en Volvo då var det liksom 2,5 decimeter mellan överkanten på hjulhuset och överkanten på framskärmen, men Honda NSX-en, den var också så där smäcker så att det kändes som att det finns inget överblivet i den.
Nej.
Och sen hade den också ett ganska långt däck där bak, alltså proportionerna i och med att den var mittmotor så var det liksom ett långt område där bak som bara var motorhuvud liksom.
Det sämsta med designen på den här på Hondan tycker jag är att den inte är supersexig rakt framifrån. Den är lite snäll, men från alla andra vinklar så är den riktigt brutal.
Men på lite senare årsmodeller, om vi pratar 93er och sånt där, så kunde du ju köpa till såna här inte pop-up-ögon, utan du köpte liksom så här upphöjda inglasade ögon, eller lysen heter det, ögon så.
Ja, men ja, precis, ja, men det blir typ som ögon. Okej, lite fort nu då. Då har vi, alltså om vi backar Impresan mot Ford Escorten, Cosworthen.
För 300 ZX gick inte vidare, utan det var NSX som gick vidare.
Ja, men självklart. Ja, det är vi överens om. Ja, fan, vi behövde inte använda några vetorna. Vi är inte klara än i och för sig.
Nej, det kommer nog komma vetum. Ja, vetum.
Men i frågan Subaru versus Escort så är väl...
Jag tycker Subaru går vidare.
Ja, fullständigt. Ja. Det håller jag med. Och i frågan då... Men då har vi Ferrari F50 mot Vipern.
Här är ju Vipern.
Absolut. Precis. Och då har vi då sen 850 BMW CSI
mot GT2.
Ja. Jag tror att det blir lätt om man tänker att Porsche är mycket dyrare och allting.
Ja, jag tycker BMW.
Jag tycker också BMW går vidare.
Ja, den har mycket mer 90-tals swag.
Mycket mer 90-tals
swag. Porsche, den har levt under liksom sedan 60-talet på något sätt och fram till idag. Mm. Så BMW var mer ett tidsdokument.
Ja, bravo. Bravo. Och då har vi 454 SS ändå, och den mot Hondan.
Ja, den tycker jag är svår.
Väldigt svår, men... för det hörde jag att du hade mycket känslor kring Honda.
Ja, verkligen.
Men jag gissar att du ändå tycker att Silverado går vidare.
Ja.
Ja, fan, det här har varit enklare än vad jag tror.
Hette 454 SS ens Silverado? Det gjorde den inte.
Nej, det kanske den inte gjorde.
Men för att man ska förstå att det är pickisen.
Ja, precis. Då är det Impresan. Mm. Nu är det verkligen fyra 90-tals ikoner kvar här. Vi har alltså Impresan mot Vipern.
Ja, för mig är det Vipern. Alltså,
men det är det ju.
Det går inte.
Nej, men det är det ju såklart. Nej, men precis. Nej. Och sen har vi 850 då mot 454.
Mm. Ja, det är ju 454.
854. Ja, det är det ju såklart. Aha. Ja,
fan, och då är det final.
Två jänkare i finalen. Det var ju glädjande.
Otippat.
Ja, men det här då blir inte lika lätt, tycker jag.
Nej.
Dodge mot GM.
Vipen mot 454, bilen...
Jag tror ju att det här är lätt egentligen.
Ja, men alltså, så här, man vill ju säga Vipen, för den har tagit sånt fäste i kroppen.
Mm.
Men det är någonting med 454 som är så ännu fränare. Nu kanske jag säger någonting som diskvalificerar 454, alltså, som gör att Vipen kommer vinna.
Ja.
Men kunde du ihåg att Höken hade en 454, fast med någon dieselmotor? Eller det var någon annan motor? Han hade gjort någon... det var en skrotad 454.
Nej.
Eller motorn hade skurit, och han satt i någon skitmotor.
Höken kan inte förstöra 454. Nej. För mig. Speciellt inte om man åkte runt med en jävla Merca diesel i motor i. Och dessutom 20 år efter att den var som hetast. Jag lutar, och nu ska våra lyssnare komma ihåg att det är inte den bilen som är bäst eller man helst skulle vilja ha, utan den som väcker mest känslor.
För
mig är det ju 454.
Och jag lägger inte mitt veto.
Fy fan vad det här gick bra.
Fan vad kul.
Visst var det lite roligt att blicka tillbaka till 90-talet.
Jag hoppas 454 SS.
Mumma.
Vilken otrolig bil.
Ja, det enda som jag inte, alltså, som är inte lika up to date som resten av bilen, som jag även tyckte då, det var att fälgarna kändes lite 80 mer än 90.
Ja, det är ju inte fula fälgar.
Nej.
För det är ju liksom bara väldigt basic krom med en svart hub i mitten.
Men
och ju det röda emblemet
Nu var inte det populärt på den här tiden, men tänk om de hade haft exakt samma fälgar fast de hade varit svarta istället. Så vad bra det skulle ha varit.
Ja.
Mm.
Men otroligt vad snygg den är. Men också så här färgschemat på dem, just då, så här, okej, vi gör svarta bilar med röda emblem, men just att det stod i grått 454 SS, bara den grafiken är så där skönt lagom jobbad. Tänk dig liksom så här, nya Ford Raptor, och så är det Raptor över hela flaket, eller så är det liksom så här, det är så fult. Här var det perfekt grafik, snyggt typsnitt. Ja. Nej, 454 SS.
Ja.
Vilken ikon.
90-talarnas mest nostalgiskt, eller känslor, mest, den bil som väcker mest känslor från 90-talet. Ja, åtminstone för dig och mig.
Ja. Du vet, det här blir på någon sån svag brygga, men du vet Hollywood Walk of Fame.
Hollywood Walk of Fame. Ja, just det.
Stjärnor infällda i trottoaren.
Ja.
Där kändisar förevigas. I stort sett alla stjärnor ligger placerade från öst till väst på Hollywood Boulevard. Och sen har några tattare fått stjärnor på den här tvärgatan Marshfield Way. Vi har varit där typ en gång.
Ja, det kan man hoppa över, kan jag säga.
Ja, men verkligen. Mm. Till dags dato så ligger, alltså just nu tror jag att det är 2725 stjärnor. Och de är uppdelade då i fem kategorier.
Jaha, det hade jag ingen aning om.
Dels har du Motion Picture stjärnor. Mm. Och de har då en...
Det är väl de som man på något sätt tycker är de äkta.
Ja.
Det borde bara vara dem.
Verkligen ja. Så. Och de har då en ikon i form av en klassisk filmkamera. Då.
Mm.
Och sen så finns det någonting som heter Broadcast Television stjärnor. Och de har en tv som ikon. Då.
Mm.
Och sen har vi Audio Recording or Music. Och de har en LP-skiva som ikon.
Ja, det är klart att musiken också borde få vara med.
Ja, mm. Men sen finns det någonting som heter Broadcast Radio. Och de har en mikrofon.
Ja, nej.
Ja. Alltså, det är en sån som vi kanske skulle få.
You think?
Ja, mm. Och slutligen så finns det någonting som heter Theater Live Performance och de har så här teatermasker.
Okay.
Och sen finns det några få såna här, liksom, som inte är någonting. Men det är ju någonting som heter Hollywood Chamber of Commerce som håller i det här spektaklet.
Ja, som bestämmer då.
Ja. Ja. Och det är 10 miljoner besökare fotar de här stjärnorna varje år.
Mm.
Är inte det ett märkligt beteende?
Jo, men det är mycket som är märkligt beteende.
Det är som att besöka någons grav, mm. även fast de här stjärnorna oftast lever då.
Mm.
Men sedan starten så är det faktiskt 4 stjärnor som har stulits. Visste du det?
Mm.
Och de väger liksom 140 kilo.
Och inte superlätt att ta upp. Utan
inte superlätt.
De kräver lite liksom förberedelse.
Ja, James Stewart och Kirk Douglas stjärnor försvann när de gjorde ett vägarbete år 2000.
Ah.
Då var det någon byggarbetare som så här, de där tar jag med mig hem.
Oj.
Och sen upptäckte...
Sitter i någon jävla, på något ryskt badrum nu?
Nej, vet du, de har hittat dem hemma hos den här byggarbetaren. Han kanske hade velat sälja dem, mm. men de var typ helt förstörda. Och sen försvann Gene Autry. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Inte jag heller. A.k.a. The Singing Cowboy. Det här var ju väldigt tidigt. Och hans stjärna försvann 2005. Den är inte återfunnen. Och samma år försvann också Gregory Peck.
Aha.
Men vet du vilken stjärna som har vandaliserats flest gånger?
Oj, vad svårt.
Uh-huh.
Är den gammal...
Nej, hyggligt aktuell stjärna kan man säga. Alltså trottoarstjärna.
Gud, vad svårt.
Det är en stjärna som har vandaliserats i särklass.
Har R. Kelly någon stjärna?
Nej, det har han säkert. Och den är nog kontroversiell.
Ja.
Precis som Cosby och Kevin Spacey.
Och Michael Jackson också kanske.
Den tror jag är lite... liksom, han har för många fans... som lägger blommor där, den kommer liksom...
Ja, nej, den är svår.
Det är faktiskt Donald J. Trump.
Ja, det är klart.
Den har blivit...
Jag visste inte ens som... vadå, i vilket sammanhang?
Ja, det ska komma till det.
Ja.
Och det är det här som gör det här lite luddigt. Va? Men Donald Trumps, den har blivit lite som julbocken i Gävle. För mm. folk är där i parti och minut med släggor och hackor.
Mm.
Eller så målar de hakors på den.
Mm.
Men, och de allra flesta åker fast och får böter och villkor i dom.
Mm.
Men han som var först med att vandalisera... Det här är en jävligt rolig anekdot.
Ja.
Han som var först med att vandalisera Donald Trumps stjärna. Han heter James Otis.
Okay.
Och han mosade Trumps stjärna redan 2016. Men den här tjommen, mm. han har då förgreningar över hela världen, även Sverige.
Mm.
Den här killen är nämligen multimiljardär.
Det var
och roligt. Grundaren av och ägaren då av Otis Elevator Company. Alltså så nästa gång du åker en hiss i Sverige.
Ja, men det ser man ju jämt.
Ja, i 80% av de hissarna du kliver in i Sverige och i Europa över hela världen.
Det är Otis-hissar.
Så står det Otis. Mm. Den Otis-loggan. Man ser den här mörkblå loggan på vit bakgrund. Stora blockbokstäver.
Bara
Otis.
Du sa det så visste jag precis vilken. Ja. Utan att det är någonting som man direkt pratar. Hissmärken är
den här snubben, han ogillar Donald Trump.
Ah.
Och det grövsta.
Ja, och det har ju inte så mycket att göra med hans politiska åsikter.
Jag tror,
kanske,
det här blir spekulation, men jag tror att det var så att de hade affärer ihop.
Ja, antagligen.
Hotellaffärer.
Ja, han har byggt hissarna i alla det. Hans,
jag tror att Donald Trump
har
blåst honom duktigt.
Ja.
Men det blev en sån personlig fade så att James Otis har gått ut. Han fick ju då böter och villkorlig dom, men han fick ju betala sin egen bail bond. Mm. Alltså, vet du det? Så här, borgen.
Ja,
Men efter att han då gjorde det så har då James Otis gått ut och sagt att han betalar alla böter till alla som vandaliserar den här Trumps stjärna. Så att han har då Han betalar som $20,000 i månaden löpande för att folk kommer dit och bara, de vet att James Otis kommer baila ut mig.
Liksom. Ah.
Det är ganska spännande.
Jävlar vad kul. Men vet du varför Trump har en stjärna? För det förstår jag inte.
Nej, men
i vilken kategori? Det måste vara tv då. Antagligen.
Ja, precis. Det kanske var en tv. Men framförallt så är det ju så att de här Hollywood Chamber of Commerce, liksom de, det är ju en väldigt godtycklig organisation. Nummer ett är att de har då bestämt att om man har lagt dit en stjärna så räknas den som, ett så här historical landmark som gör att man inte får ta bort den någonsin. Och det gör ju att Kevin Spacey och Cosby och R. Kelly och de här ligger kvar trots att de har liksom så här,
gjort
dumheter.
Ja, jag förstår.
Men de godkänner också typ 20 nya stjärnor per år. Men det är det att folk betalar ju. Alltså man kan ju, du och jag skulle i teorin kunna ansöka och köpa en stjärna, en deal med bilen stjärna i liksom
är det så urvattnat?
Broadcast. Det är så urvattnat. Aha. Vet du vad det kostar att köpa en stjärna på Hollywood Walk of Fame?
Nej.
$55,000.
Det var inte mycket. Det är ju sjukt mycket.
En halv miljon.
Men det är sjukt mycket för oss, men det är i många i Hollywood
men
som
har tror du storhets Trump tror att liksom han, när han hade The Apprentice på TV. Då är det klart att han ringde till Hollywood Chambers of Commerce och sa bara, ge mig en stjärna, var ska jag
då
skicka fakturan?
Jag.
Liksom.
Då förstår jag.
Den här totalt oviktiga harangen.
Ja.
Visste du att det finns en enda bilmodell som har fått en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame?
En modell eller en specifik bil?
En specifik bil, ett bilmärke med, men det är en bilmodell.
Ja, men det, alltså, det är inte liksom
såhär, det är inte en biltyp.
Tillbaka till framtiden, just nej, den bilen. Nej, utan det är inte Herbie liksom,
nej, utan
det
är liksom ett bilmärke. Ett bilmärke med en specifik modell.
Ska jag få gissa då?
Ja. Den här bilen har fått en Award of Excellence Star. Det är alltså någon specialstjärna. Så det är den första och enda bilen i historien med en egen stjärna. Den här bilen har synts i minst 1750 filmer sedan 1952.
Ja, jag gissar.
Du kommer ha fel.
Tror du?
Ja.
Jag säger Tjecken.
Helt fel.
Ja, men det var ganska bra gissningen.
Nej, det var otroligt dålig gissning.
Ja, men i antalet filmer som den har synts i så tror jag fan att den fan har synts mer.
Jo, men då är det så här, ja, men Crown Victoria är väl synts ännu mer. Liksom i varenda New York-film så är det så här 22,000.
Säg vilken det var nu då.
Chevrolet Suburban.
Fan, vilket trams.
Det är
den
lite
är
otippat.
Köpt stjärna.
Ja, det är väl så. Ja. Cheva har köpt den. Men den räknas som en sån ikonisk bil för att den har varit med i så många filmer. Liksom i allt från ambulanser till presidenttransporter.
Nej,
till
trams.
Ja, trams. Mm. Men det var en bil i alla fall.
Ja. Donald Trumps. Du, jag vill innan jag glömmer bort det återigen påminna om Raid Garage för er som går i...
Ja, just det, för du är sponsrad.
Hojbyggar, tackar, jag är ju sponsrad och det är jag väldigt glad över. Och därför vill jag återigen tipsa om alla er som går i liksom rally hojbyggartankar. Gå in på raidgarage.com och kolla.
Men du, vet du vad jag kom på?
Nej.
Det här blir bara en liten... ytterligare en anekdot när man vi pratar om det här med minnenas arkiv. Jag kom på att om man har ett det här blir jävligt luddigt känner jag, men vet du, jag försöker träla mig igenom det här. Jag har kommit på ett konstprojekt.
Jaha.
Därför att det finns så många bilar som för så många personer är så fullständigt ikoniska. Och så kan man liksom köpa memorabilia kring den här bilen. Antingen köper man en vacker tavla, vilket är det kanske töntigaste man kan göra. Köpa en biltavla. Det är ju ingen som får sätta upp en biltavla hemma.
Nej, det är jag.
Men konstverk, så sätta någonting på en mahognyplatta eller liksom en staty, en skapelse. Tänk dig vad snyggt det skulle vara att 3D-printa eller gjuta upp bara i krom eller bara metall eller något så här, men otroligt detaljerade. Jag tänker inte med glasrutor och sånt där utan med bara formen av Audi Sport Quattro, Lancia Delta Integrale S4, 205 16 ventilers. Jag kommer tänka på när vi pratar om Peugeot 205-man.
Mm.
Att de är så, tänkte jag, att sätta dem stora som satan, typ 50 cm stora, en halv meter lång bil, ett bilkonstverk på då en lackad mahognyplatta i typ en glaslåda. På Rensgatan längre ner, Björsgatan, så ligger någon, om det är någon reklambil eller vad det är, men i fönstret så är det en inglasad plexilåda, och i den här plexilådan så är det Ayrton Sennas hjälm med autograf.
Ja, alldeles där du bor, ja. Ja. Ja, just det.
Och jag blir så sjuk på den här hjälmen för att den är så snygg och det är tidsdokument. Mm. Det måste är så vara snyggt att ha i hyllan.
Ja.
Och så blir jag så här, men tänkte jag att då ha, eller kanske inte rallyklassiker, tänkte jag ha bara en klassisk 80-tals 911 turbo, men inte hjulen och liksom, utan bara formen i liksom bara, och så kanske den är målad som så här Jackson Pollock, alltså skvätt målarfärg på den, och så bara hög blank lack, bara gör konstverk av karosser som är en halv meter långa, typ BMW 2002 eller GT40. Vore inte jävligt snyggt då?
Så nu tog, ser du vad jag har hittat här? Ja. Det finns där en sida som heter f1authentics.com där man då kan köpa de här replika hjälmarna. Inte jättebilliga.
Nej.
Eller ja. Här har
6000 pund.
Ja, men Senna hjälmen här då.
Det är 100. Där har du ju
Senna hjälmen. Där är Senna hjälmen. Den kostar då
20 000.
Ja, 30 000 kronor. 2999 pund.
Pund står väl inte 10 spänn. Pund står väl typ 14-15.
Ja, du ser. Ja, ännu mer. Dyrt. Jag ville se, hittar vi Ronny Petterssons hjälm här? Den måste finnas säkert då.
GPS eller?
Ja. Skitsamma. Ja, jag hör dig. Det låter jättetrevligt.
Tänk dig vad snyggt med en halv meter stora konstverk.
Mm. Ja. Love it.
Oerhört sladdrigt.
Ja,
men med de orden så tackar vi också våra sponsorer.
Ja, det gör vi.
Hansen Racing.
Ja.
Hansenracing.se. Mm. Det är otroligt bra leverantör när man ska ha delar, slitdelar och reservdelar och allt mellan himmel och jord.
Vi ska åka träffa dem snart igen.
Verkligen.
Ska bli kul.
Ja.
Mm, sist var du lite doing i huvudet när du var där. Du minns ju knappt att vi var där.
Nej, jag var där med en svår hjärnskakning.
Ja, eller en lätt
hjärnskakning. William var lite skärrad.
Ja.
Vilket hedrar honom. Ja. Han var väldigt...
Mer skärrad än vad jag var i alla fall.
Du sket i mitt allmäntillstånd.
Jag passade på att stjäla din bil på eftermiddagen och åkte runt och gjorde en massa ärenden.
Jag åker och köper motorcykeldelar medan Krick dör.
Ja.
Och sen ska vi tacka Bilsport och MC, vår älskade försäkringspartner.
Mm.
Och där kan man gå in på bilsportmc.se. Och på den hemsidan så finns det också väldigt mycket filmer att titta på.
Mm.
Det har vi tjatat nog om.
Mm.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Mm. Så hörs vi om en vecka.
Tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra.
Hej.